Det är måndagen den 20 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. I onsdags förra veckan berättade ju Centerpartiets ledare Anna-Karin Hatt oväntat att hon kommer avgå vid partistämman i november. Orsaken till beslutet förklarade hon var det hot och det hat som hade riktats mot henne under hennes tid som partiledare och hur detta hade påverkat henne. Det här vet ni ju om, vi pratade en hel del om det förra veckan, framförallt vad den här nyheten säger om politikens och politikernas villkor just nu. Jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om Hatts avgång nu, men kanske den här gången fokusera lite mer på vad det här innebär för Centerpartiet och partiets framtid. Vem blir det som tar över Centerpartiet nu och vad blir dennes då första utmaning? Hur påverkas partiet av att byta ledare så snart in på ett val? Och hur ska strategin se ut inför valåret 2026 i den, i alla fall för många av oss utomstående, svåra position som partiet befinner sig i? Med mig för att prata om detta har jag två gäster, nämligen Rasmus Elström, ordförande för Centerstudenter. Varmt välkommen hit, Rasmus.
Stort tack.
Och så Matilda Molander, vd på den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Nu kommer jag på en sak som jag glömt att fråga dig innan. Fores relation till Centern, finns den i formell mening på något sätt?
Ja, Centerpartiet är en av Fores tre stiftare. Ja. Centerpartiet, Bertil Ohlin-institutet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Så är det, just det. Då fick vi det. Fick vi det plats också. Ja, vi ska sagt prata framtiden, men vi ska börja med det som hände förra veckan ändå. Rasmus, när fick du höra att Anna-Karin Hatt skulle avgå?
Ja, men det var ju där på morgonen på onsdagen i samband med att de andra, eller ja, i samband med att presskonferensen kallades till egentligen.
Så ni internt fick inte någon tidigare varning än så? Alltså,
vi i partistyrelsen hade ju ett möte precis innan, men det var ju inte, det var ju där på morgonen på onsdagen. Mm.
Din första reaktion, bara kort?
Ja, men det har jag väl varit inne på tidigare också, men det var klart att det var med chock, förvåning och stor sorg också. Anna-Karin har ju varit en enormt viktig kraft för Centerpartiet och för den här nystarten i partiet. Så att det är klart att det arbetet kommer fortsätta, men det är också ledsamt.
Mm. Matilda, samma fråga. Vad tänkte du det första du gjorde när du hörde om avgången?
Nej, jag trodde först att det var ett skämt. Jag trodde inte det var på riktigt.
Så pass?
Ja, ja. Men jag satt också... Jag satt i ett möte och kände att hur det liksom började vibrera och vibrera och vibrera av sms i min telefon. Jag tänkte att det var min sambo som skickade gulliga bilder på vår bebis. Mm. Men till sist började det ringa också. Då var det någon i luren som sa, har du hört vad som har hänt? Ja, va? Nej.
Okej. Stor förvåning, stor chock. Om vi tar reaktionerna generellt inifrån Centerrörelsen, vad säger du om dem, Matilda? Är alla lika bestörta, så att säga?
Ja, men min bild är att, ja, men som Rasmus inne på, att det var ingen som har, eller ingen eller i alla fall väldigt, väldigt få som visste att det här var på gång. Så total chock är min bild.
Ja, ni använder ju just ordet chock, vilket är ju ett ganska stort ord. Rasmus, Anna-Karin hade liksom inte förberett er på, på det här på något sätt. Eller ni hade inte sett någon tecken på det eller pratats om det eller någonting sånt. Ingenting?
Nej, egentligen inte. Sen så ska man ju också komma ihåg att alla sådana här liksom beslut och meddelanden är ju ofta ganska liksom, det är kort mellan beslut och att man meddelar dem sen också, alldeles oavsett. Men just det här tror jag kanske kommer gå till historien som något av de mer plötsliga och oväntade beskeden i svensk politik faktiskt. Mm.
Har ni hört någonting ifall folk tycker att det här var rätt eller fel eller att hon satte partiet på pottkanten eller någonting åt det hållet? Ja, Matilda, vad säger du?
Ja, jag har inte samma insyn i partiet som Rasmus har, men min bild är att alltså det är ju, om någon avgår för att man inte känner sig trygg i sitt eget hem längre, det är svårt att ha liksom, som utomstående ha synpunkter på det. Är min bild att det är alltså folk är väldigt besvikna över att hon ska sluta, men att man är mer ledsen över att hon har blivit utsatt för den här typen av hat och hot som gör att hon känner att hon inte kan sitta kvar.
Mm. Är det din bild också, Rasmus, att man så här känner med henne men det är inga sura miner eller något sånt där man tycker att varför blev det så här eller något sånt?
Nej, men just med tanke på att det är med hänvisning till externa faktorer och det hot som hon har lyft och som Matilda var inne på, att man inte kan känna sig trygg i sitt egna hem längre, så tror jag det är många som har stor förståelse och att det här var rätt beslut för henne. Sen tror jag också att det är viktigt att inte fastna i en diskussion kring rätt och fel här, utan jag hoppas ju att man faktiskt kan fokusera på skälen till att Anna-Karin valt att avgå och att vi utifrån det också kan ha en diskussion kring hur samtalsklimatet, debattklimatet och hur hoten som faktiskt möter våra politiker alldeles oavsett vilket parti de har hemma i ser ut idag.
Mm. Både Hatt och övriga centerrepresentanter som i alla fall jag har pratat med har inte velat peka ut några särskilda händelser som avgörande, utan mer att det är så att säga den sammanlagda effekten av ett klimat, ett samtalsklimat. Stämmer det med din bild också, Rasmus?
Ja, det är så mycket som jag vet om också, och jag tror vidare att även om det hade funnits enskilda händelser eller flera händelser, så tror jag det är klokt att istället välja att fokusera och att ta lite det här, se skogen och inte fokusera på träden perspektivet. För det är ju uppenbart att det här är ett ökande problem, ett problem som har utvecklats och blivit allt mer grovt de senaste decennierna.
Mm. Jag har sett en del kommentarer, framförallt då från vänster, som tolkat Hatts besked som att angreppen främst har kommit från höger. Vad tror ni om det? Matilda, vad tänker du kring det?
Det är svårt att veta, och jag menar, man tittar, sådana här forskning som har tittat på det här har ju sett att, ja, men det är miljöpartister och sverigedemokrater som över tid har varit mest utsatta för hat och hot. Och så det är klart att problemet finns på båda sidor utav politiken, men det är väl inte så rimligt givet att Centerpartiet är ett parti som liksom på den partipolitiska skalan står mer till vänster, så det är väl inte så liksom, det ligger väl inte så långt bort att tänka att det är mer har kommit från höger.
Mm, okej. Okay. Vad tänker du om det, Rasmus? Tror du också att det mer har kommit från höger?
Det går ju inte att sticka under stolen med att det finns, liksom, det pekas ju ut återkommande av myndigheter att det finns egentligen två stora grupperingar som faktiskt är liksom samhällshotande och som är våldsbejakande. Och det är ju framförallt den våldsbejakande islamismen och den våldsbejakande högerextrema rörelsen. Så jag tror absolut att det kan finnas en poäng i att de här yttersta, liksom, mest grova hotsituationerna kan det säkert finnas en viss viktning mot höger. Men sen så tror jag också att om man pratar om debattklimatet och samtalsklimatet i stort, så är det ju helt uppenbart att det är många partier som har problem med svansar som uttrycker sig på ett sätt som jag inte tycker kanske är önskvärt i en öppen demokrati i alla fall.
Mm. Bara så vi blir supertydliga, nu pratade ni om vad ni tror och liksom det allmänna. Har ni hört någonting som pekar åt något håll?
Nej,
nej. Det är väl spekulationer härifrån i sådana fall.
Ja, och det kanske inte, vi inte behöver ägna så mycket tid åt. Vi ska gå vidare och prata om vad det här innebär för partiet. Hatt var ju inte partiledare så länge, men Matilda, från det att hon valde i våras och nu, vad har hon åstadkommit? Vad har hänt med partiet under den tiden?
Alltså, det jag tycker att hon har främst åstadkommit är ju att liksom ha skapat någon typ av hopp i centerrörelsen. Centerrörelsen under Demiroks tid var väldigt splittrad och liksom präglad av interna stridigheter, och de har hon lyckats få bukt med och lyckats samla partiet, att nu går vi i den här riktningen tillsammans. Jag tycker när man pratar med centerpartister att det finns, har funnits just liksom stor entusiasm och glädje över det här.
Som inte fanns under Mahareen Demirok.
Nej, men inte på samma sätt. Sen tycker jag, alltså när man tittar på vad hon har gjort, så har hon ju mycket i min bild tagit vid i de projekt som startades under Demiroks tid, med att liksom ta fram ny politik och bredda partiet och prata mer om liksom välfärdsfrågor och välfärd i hela landet och så. Så det är ju inte liksom något brott med det som var på Demiroks tid. Min bild är att det snarare är liksom en, hon har tagit vidare till stafettpinnen, men gjort det på ett sätt där hon har fått med sig hela laget.
Hatt har samlat partiet på ett sätt som Demirok inte förmådde det göras, Matilda. Håller du med, Rasmus?
Ja, men det är klart att Anna-Karins, alltså valet av henne där i maj, blev ju på många sätt en nytändning för partiet, och det är ju någonting som jag tror att...
Hur har det märkts?
Ja, men det märktes väl bara när man var där på extra stämman och alla satt med kepsar, det stod Hatt på och hade skyltar, det stod Hatt på, att det var ett otroligt varmt välkomnande av henne som partiledare att hon återkom till centerrörelsen på det sättet. Så där håller jag verkligen med Matilda om att det har liksom framför allt den största betydelsen tror jag har varit för rörelsen internt i att skapa engagemang, skapa hoppfullhet och skapa liksom en, ja, men en bild av hur vi kan ta oss framåt. Sen att hon i stort har fortsatt mycket av det arbete som faktiskt sattes igång under Mahareems tid, det håller jag också med om, och det tror jag också kommer fortsätta under nästa centerledare alldeles oavsett vem det blir.
Men det här låter ju ändå som ett ganska stort avbräck om någon i maj får hela partiet att känna nu kör vi, nu är alla med på båten, vi har samma hatt på oss till och med, och sen bara några månader senare, är jag inte med längre. Då, hur känns det?
Nej, men det är väl klart att det delvis förklara den här chockartade känslan som vi pratade om tidigare, men som Matilda var inne på också, så tycker jag ju ändå att skälen som Anna-Karin har angett till att hon inte längre känner att hon kan fortsätta som partiledare är väldigt mänskliga och väldigt ärliga. Och det tyckte jag också att den här presskonferensen vittnade om, att jag tror verkligen att det har blivit ett tryck som har blivit för stort och en situation där hon inte längre känner sig trygg, helt enkelt. Och det är ju en högst personlig situation som är svår att liksom argumentera emot på det sättet.
Ja, men jag tänker, oavsett skäl, att någon ändå ledaren som har förmått alla att börja röra sig åt ett håll sen inte är med, oavsett skäl, det måste väl ändå vara jobbigt, tänker jag.
Ja, det är klart. Och det är väl där i lite den här chockkänslan också landar. Men sen så tror jag verkligen, alldeles oavsett som sagt vem det blir som kommer leda Centerpartiet framåt, så finns de här långa linjerna liksom i det här arbetet som Harlem påbörjade, som Anna-Karin nu har tagit vidare och som nu en ny person också kommer ta vidare.
Matilda, för oss som inte följer Centern så noggrant som ni gör, har det hänt någonting sakpolitiskt under de här månaderna, och i så fall vad?
Ja, men man har ju tagit fram flera olika nya politiska program som ska tas nu på stämman, med klimat och jobb och skola och beredskap, så det är ju, det är ju stort liksom. Sen ska det ju diskuteras och debatteras på stämman, så att det är inte klart exakt vad det blir, men det har gjorts ett tydligt arbete där. Och jag tycker att det var också tydligt i budgetpresentationen och i Hatts hösttal, att det är liksom, det är jobben, klimatet och skolan och välfärd i hela landet som man vill prata om.
Men mer konkret, vad har hänt i politiken under Hatts tid? Alltså inte bara namn på politikområden, utan konkreta förslag, så att säga.
Som ligger i dem, alltså det ligger ju i de här programmen, ja, som ännu inte beslutade.
Ja, men precis, men ja. Om du lyfter någonting därifrån då som du tycker var viktigt.
Ja, men jag tror att liksom det stora viktiga som Rasmus var inne på har liksom varit att man börjat prata kring de här frågorna och skapat liksom en tydligare liksom ett engagemang och en riktning i de här frågorna. Att så här, nu är det liksom, det är skola och välfärd i hela landet, det är det vi måste fokusera på.
Det pratar man inte om under Demirocs tid?
Ja, men inte, jo, men Demirock började ju med det här med skola. Han var en gammal kommunpolitiker och började liksom med det fokuset kring skola och att liksom, och välfärd i hela landet. Det är något som jag upplever har vuxit fram. Mm. Vänner, vad du säger.
Ja, vad säger du, Rasmus? De konkreta politiska förflyttningarna, vad skulle du nämna de främsta som haft åstadkommit under sin väldigt korta tid nu? Som det blev?
Men jag skulle inte säga att det finns några egentliga stora politiska förändringar, utan precis som Matilda var inne på så ser det lite som en fortsättning av det som redan pågick sedan tidigare. Och där har ju mycket arbete riktats mot att återupprätta Centerpartiet som en tydlig röst för ekonomi, företagande, fler jobb, för klimatet och för landsbygdens villkor. Det tycker jag man har sett under Anna-Karins tid, dels i budgeten som presenterades, ja, nu är det väl en vecka sedan lite drygt, om inte lite mer kanske, men också i allt mellan, liksom, man har lagt fram 101 förslag för att få fart på företagandet i Sverige, en handlingsplan för hur Sverige ska kunna nå sina klimatmål i kontrast till regeringens politik och politik för hur vi kan få fram mer grön el snabbare. Så att det har ju handlat väldigt mycket om att liksom, vad ska man säga, gräva där man står och omsätta det här fokuset som vi har kring de här frågorna i sakpolitik också.
Du nämnde, du säger återupprätta. När förlorar man, så att säga, den positionen och varför?
Ja, men det där är väl ganska tydligt bland mätningar om man kollar de senaste åren, att Centerpartiet traditionellt är väl ett parti som har förknippats med företagarfrågor, med landsbygdsfrågor och delvis också med klimatfrågan i och med exempelvis Alliansens gröna röst. Men de senare åren så är det ju en position som har utmanats dels i och med det politiska landskapet, men också i och med, jag tror att konkurrensen om de här frågorna har blivit mycket större.
Okej. Ja, förra veckan, det var efter, eller kanske var före, jag vet faktiskt inte. Det var Aftonbladet som kunde avslöja att de hade källor inom partiet som meddelat att man kommit överens om regeringsfrågan. Och partiet ska nu, citat, ha hittat ett sätt att enas i regeringsfrågan. Rasmus, känner du till någonting om detta?
Ja, jag tycker att den här formuleringen är lite finurlig på det sättet.
För det var lite knepigt, tycker
jag. Ja, men verkligen. För det är ju ingen hemlighet. Alltså, om man pratar med centerpartister, alltså, nu sitter jag i partistyrelsen själv också, så är det ju många som hänvisar till den här processen vi har igång för att landa i den här frågan och få enas i den här frågan. Och det är ju uppenbart ingen hemlighet att den är igång. Så om det här sättet att landa i en gemensam, alltså i en linje framåt är den processen, ja, men då stämmer det ju att den är pågående. Men den är ju inte färdig heller, utan det finns ju inget beslut i partistyrelsen Och nu tror jag också det blir extra viktigt när det kommer in en ny partiledare att den också får möjligheten att komma in och äga den här processen. För det är mycket partiledaren som kommer behöva förvalta resultatet av den.
Så som man översätter Aftonbladets källor, det de avslöjar är att ni är överens om att komma överens?
Ja, eller som sagt, lite oklart vad de här källorna egentligen menar på. Det vet ju inte jag heller i och med att de är anonyma.
Ja, okej. Okay. Vad säger du, Matilda, som sitter lite utanför? Hur tror du att den där frågan går, så att säga?
Ja, men jag tror att den är fortsatt utan att veta. Så, men det har ju inte kommit något svar än, vilket tyder på att det är fortsatt är svårt. Men vad det kommer landa i, alltså... Centerpartiet januariavtalet gillade man ju ändå, att det var liksom fokus på sakpolitik och liksom man fick en lång lista med jättemånga reformer man skulle få igenom, så lyckades ju inte allting, men jag tror att det snarare är något som jag utan att veta så skulle jag gissa på att man kommer komma landa i någon typ av lista på krav som man vill få igenom i en kommande regering.
Centerpartiet har ju ofta kritiserats från oss på högersidan, då, ledarsidan här bland annat, för att det är lite konstigt att man avsvär sig möjligheten att få igenom sin politik om stödet kommer från fel håll. Den typen av kritik, förstår man den eller bryr man sig om den inom partiet? Är det liksom en levande fråga? Vad säger du, Matilda?
Nej, men jag upplever att det är en väldigt levande fråga. Det är väl en del av det som gör att det har varit liksom krisigt i partiet och bråkigt, att det finns olika uppfattningar inom partiet kring hur man ska se på den här frågan. Mm. Så det, ja, absolut.
Okej, så där finns det fortfarande olika åsikter alltså?
Ja, det är min bild i alla fall. Mm. Sen är det ju ingen som tycker att Sverigedemokraterna är ett toppenparti. Det har ju inte ändrat sig. Men sen hur man ska förhålla sig till det upplever jag en diskussion. Det är ju där, annars hade man ju den här processen varit klar.
Ja, precis. Jag vet inte, Agenda igår, Rasmus, du var ju med, såg du det, Matilda? Ja. Martin Ådahl, han förklarade då att dels att sakpolitiken ska ju avgöra, men det som också ska avgöra, det är att Sverigedemokraterna ska inte få med och avgöra. Vilket ibland, inte alla gånger, men ibland kan det ju bli en kollisionskurs däremellan. Vad tänker centerpartisterna när de hör honom ge budskap som man vet kommer krocka förr eller senare? Vad säger du, Matilda? Eller riskerar att krocka i alla fall.
Ja, jag vet inte, men jag tror att det är väl så många centerpartister också känner, att man vill att det är sakpolitik som ska vara det viktiga, men att man inte ser att man skulle kunna få igenom sin sakpolitik med Sverigedemokraterna. Alltså det är på samma sätt som Moderaterna styr ju inte med Vänsterpartiet för att man tycker inte samma sak. Alltså en kompromiss med ett parti som står så himla långt ifrån en politisk skulle inte ge så mycket. Nej. Man har väl också sett nu med tidavtalet att det inte är som att det präglas av liberal politik direkt.
Rasmus, jag uppfattar ändå att du har varit företrätt linjen att Centerpartiet ska gå fram som en självständig kraft och sen utnyttja en eventuell, kanske till och med trolig vågmästarroll och se vad man får igenom mest politik någonstans. Har jag förstått det rätt då?
Delvis kanske. Alltså jag är väl av samma åsikt som många centerpartister i det att jag tycker att sakpolitik och genomslag för vår sakpolitik är otroligt viktigt, så att liksom en regering som vill ha vårt stöd eller som vi ska kunna stödja på något sätt, de måste prioritera klimatarbetet. Och...
Så du köper inte den här ådaliskussionen att Sverigedemokraterna går bort på förhand?
Alltså, jag skulle säga så här att jag tycker också, som Matilda var inne på, att jag tycker ju det viktigaste är sakpolitiken, men jag tycker också efter den här mandatperioden som vi har sett, där vi har en högersida som inte bara präglas av Sverigedemokraterna utan som också anpassar sig till Sverigedemokraterna, det kommer ju vara, alltså om de ska ingå där så kommer det ju vara i praktiken nästan till omöjligt att komma överens om de här centrala frågorna som klimatet, som tillväxten.
Så för dig, utifrån politiken ser ut idag, så är det självklart att Centern får igenom mer med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna än med Tidosidan?
Jag säger inte att det är klart på något sätt, och jag vill också liksom på något sätt kanske lite opponera mig mot den här formuleringen, för vi har ju ett besked exempelvis från Liberalerna där de säger att de kommer vägra en regering där Sverigedemokraterna ingår. Alltså det är ju ingen hemlighet att centerpartister gärna ser lösningar med partier bortom ytterkanterna, men ska Liberalerna vara seriösa i sin hållning exempelvis, då måste ju de ju antingen vara villiga att rösta gult till en annan regeringsbildare eller driva Sverige fram till nyval. Det tror jag inte man kommer göra.
Nej, det är deras problem, vilket jag kommer ta upp med de framtida poddar. Men Martin Ådahl säger så här att även ifall Tidö genomför Centerns partiprogram så kommer man rösta nej, för man är emot att SD har något inflytande på politiken. Går du så långt?
Det tror jag inte att jag gör om man anammar liksom helt och hållet vårt sakprogram. Men jag tror inte heller att det är ju liksom väldigt uppenbart att det inte heller är överhuvudtaget realistiskt. Alltså...
Ja, fast vi diskuterar ändå principiellt här, så jag tycker det är intressant att se vad man... Det kanske inte är så realistiskt, men det blir ändå om man säger så här, men okej, om tidigare övertar Centerns program, då kan man köpa det. Då blir ju resten en förhandlingsfråga i sakpolitik. Förstår du vad jag menar?
Jo, jag förstår vad du menar. Men min poäng är väl just den att liksom tidregeringen och den politik man för står enormt långt ifrån Centerpartiets politik. Jag får ofta höra det om att budgetmässigt så står vi närmare de andra traditionellt borgerliga partierna, och det stämmer ju absolut. Men om man kollar på en budget så är ju inte det bara siffror, utan den återspeglar också exempelvis klimatpolitik, energipolitik. Där står vi och regeringspartierna extremt långt ifrån varandra i dagsläget.
Så den sammantagna bilden, vad var det du sa? Står man nu närmare Tidösidan eller Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna?
Jag ser Centerpartiet som en självständig kraft i svensk politik som går till val på, och hoppas att vi går till val på, vår politik och för att få så mycket genomslag för den som möjligt.
Det är ju ändå inte den som är den huvudsakliga linjen inom politiken. Det är ju Martin Ådahl som är linje. Varför har inte din fått mer genomslag, tror du?
Jag sitter i partistyrelsen, och mig veteligen så finns ju inget beslut i den här frågan, vilket är just varför vi har en pågående process för att landa i den.
Så att det är fullt möjligt att det blir ett SD-samarbete, även fast du inte ser det som så troligt?
Alltså, jag tror inte, alltså, fullt möjligt är verkligen att överdriva den, utan jag tror inte att det är praktiskt genomförbart att kompromissa de här frågorna som är centrala och viktiga för oss.
Vad tänker du, Matilda, när du hör mig och Rasmus prata? Det här är ju diskussioner som har förts i 5, 6, 7, 8 år nu. Liksom. Var befinner du dig när du hör det här? Så att säga?
Ja, men de har ju som sagt förts i många år utan att komma så mycket närmare någon typ av lösning åt något håll. Alltså det är ju så att ja, men Centerpartiet och tänker även Liberalerna, man vill få igenom sin sakpolitik, och sen så har man landat i två hittills olika slutsatser kring om man kan få igenom dem tillräckligt mycket med om man samarbetar med Sverigedemokraterna. Och där man också har gjort olika bedömningar kring ja, men vad har Sverigedemokraterna, liksom, är de ett parti som man vill se i en regering eller ett regeringssamarbete, liksom, baserat på hur de har betett sig och deras historia och så. Vad de har för track record, så att säga.
Vad tänker du om Rasmus linje då? Bara att, om vi säger förenkla den till att gå fram som en självständig kraft och se vad man sen får igenom mest politik. Är den klok?
Det tror jag.
Och hålla alla dörrar öppna samtidigt.
Jag tror att det beror väl på. Alltså jag tror att det är väldigt många väljare som bekymrar sig över Sverigedemokraternas inflytande över svensk politik. Om man vill vara säker på att rösta på ett parti som inte ger dem mer inflytande än vad de behöver få, så att säga. Därför tror jag att det är klokt att som parti ge ett besked i hur man ser på att ha med dem i ett regeringssamarbete eller inte. Alltså, det handlar ju om så här, hur mycket kan man tänka sig kompromissa med Sverigedemokraterna för att få sitta i regering. Mm. Jag tänker som för Centerpartiet, både partiet och dess väljare, det är ju personer som tillhör dem som tycker minst som Sverigedemokrater. Man håller minst med dem om i vilken riktning Sverige borde gå. Och det vore väldigt konstigt för väljare som tycker att Sverige liksom under starkt sverigedemokratiskt inflytande just nu är på väg i fel riktning. Då vill man ju känna sig säker på att man röstar för någonting annat.
Finns det en fråga till er båda två? Finns det inte en risk att man bäddar ändå för en besvikelse här? Att man dels för att man vill hålla borta Sverigedemokraterna så måste man rösta nej till kanske mycket ekonomiskt liberal politik, sänkta skatter, bättre villkor för företag och så vidare. Antingen gör man den gruppen besvikna eller så gör man gruppen som har sagt att man inte ska röra Sverigedemokraterna ens med tång besvikna. Att man så att säga Rasmus, ser du en sån risk?
Nej, det gör jag faktiskt inte, utan jag tror på Centerpartiet och vår förmåga att kunna navigera i svåra lägen. Jag ser det som helt orealistiskt att vi skulle stötta en regering alldeles oavsett om det är Socialdemokraterna eller Moderaterna som är liksom regeringsbildare i den. Där man inte exempelvis går fram med en offensiv politik för att få på plats mer jobb, för att få fart på företagen och få fart på tillväxten. Jag tycker ju ofta att det är liksom de tongångarna jag får höra, att Centerpartiet diskuteras ofta som ett parti som ska kompromissa bort vår egna politik och vem vi är villiga att kompromissa bort mest av vår egna politik. Jag ser det ju lite åt det andra hållet, att det är ju vi som kommer sätta kraven för vad vi vill få igenom i ett regeringssamarbete.
Det hade ju varit det naturliga, tycker jag, men om man samtidigt säger att det ena alternativet är otänkbart, inte på grund av sakpolitiken utan för att Martin Ådahl exempelvis säger att han kommer aldrig någonsin ha något samröre med Sverigedemokraterna whatsoever, då har man ju inte så mycket att förhandla med längre.
Nej, men det var ju lite det som, när vi diskuterade här tidigare, som jag just var inne på, att jag ser ju det som orealistiskt utifrån sakpolitiken. Det är ju det som är mitt tydliga budskap, att vår vision för Sverige och Sverigedemokraternas vision för Sverige, de står diametralt olika ifrån varandra. Och det är också tydligt att de andra borgerliga partierna, de klarar inte av att liksom stävja den, utan de anpassar sig ju till Sverigedemokraternas vision för Sverige just nu. Sverigedemokraterna ser ut att vara större än samtliga regeringspartier.
Om man då tar på andra sidan, tycker du Socialdemokraterna är bättre på att stävja Vänsterpartiets vision för Sverige?
Alltså, på rak arm tror jag faktiskt att jag får säga ja på den frågan. Ja.
Mm, okay.
Och det följer väl också utav att Vänsterpartiet är ett ungefär 7-procentigt parti och Sverigedemokraterna är som sagt i opinionsmätningar större än hela regeringen tillsammans.
Vi ska gå vidare. Nu ska det bli en ny partiledare som ska väljas på stämman i november. Ja, Matilda, vi känner till de namn som har diskuterats. Elisabeth Thand-Ringqvist är väl den vanligaste. Är det några kandidater du skulle vilja lyfta?
Nej, men det finns ju många olika bra personer i Centerpartiet. Sen tycker jag att det är jättesvårt att veta vem det kommer bli och hur valberedningen kommer landa.
Har du själv någon som du gärna skulle vilja se?
Nej.
Inte?
Det har jag inte.
Emma Wiesner, skulle det kunna vara någonting?
Hon har ju sagt att hon inte vill.
Mm. Så då är inte hon aktuell.
Min uppfattning också är att i Centerpartiet så betyder nej mer nej än vad det gör i övriga partier också. Så.
Med tanke på att vi har pratat mycket om Martin Ådahl, och han känns ju lite som Mr. Centerpartiet. Han har varit med väldigt länge bakom många partiledare som har... Ja, han kommer ju vara inne på sin fjärde partiledare nu. Ska inte han ta över då? Alltså det känns ju som han är liksom den som är den mest helhjärtat bakom centerlinjen då. Vad säger du, Rasmus?
Men jag tror absolut att Martin är en kandidat med många kvaliteter som hade passat väl som i en ledarposition, men jag ser ju också att det finns många andra kandidater med starka kvaliteter på det sättet. Och som du har varit inne på, Elisabeth Thand är ju en person som också har varit centralt placerad, nu sitter i gruppledningen i riksdagen och sitter i partistyrelsen. Jag vet också att Hannes Hervieu är ett namn som har diskuterats, så att det är ju kul att det finns fler kandidater som är duktiga, som är mycket kompetenta. Och jag tror just att jag kommer faktiskt lita på valberedningen i det här korta arbetet som de har framför sig i att hitta den ledare som snabbast och bäst kan ta vidare det arbetet som redan är igång.
Valberedningen är ju rutinerad vid det här laget i alla fall.
De har fått tät övning. Vad säger du om min idé av Matilda med Martin Ådahl, att han ändå är, som han har varit en viktig del i Centern det senaste halvannat decenniet. Nu får han ta ledningen och köra det här in i kaklet, så att säga.
Men det ska bli spännande att se vad valberedningen och partiet tycker och tänker. Han är en jätteduktig person, men det finns ju många andra duktiga också.
Ja, valåret ska ju börja snart. Partierna börjar positionera sig. Vad behöver Centern göra, tänker ni, för att framstå som det mest attraktiva alternativet för potentiella väljare? Vilka frågor tror du man kommer behöva vara tydligast med, Matilda?
Men jag tror att man har börjat prata nu om jobben och klimatet och välfärden i hela landet. Mm. Och det tror jag att man kommer fortsätta prata om. Alltså det är ju det att det är ju så himla kort om tid kvar. Att det finns ju liksom inget utrymme för en ny partiledare att byta linje. Nästa partiledare kommer behöva ta samma frågor som hatt och samma liksom inriktning som hatt och så bara köra rakt in i mål. Så jag tror att det är det här man kommer att prata om. Och det är ju också regeringens stora liksom blottor, om man ska säga. Alltså det går, tillväxten går väldigt trögt, arbetslösheten är hög, man får inte igång ekonomin, klimat och politiken når inte målen och det finns stora problem med likvärdigheten i välfärden i vårt land. Så man har hittat tre bra frågor.
Håller du med om det?
Ja, nej men absolut. Och jag tror ju mycket av politik handlar ju om att, vad är det man säger? Man måste höra någonting 7 olika gånger för att ens ha en chans att komma ihåg det. Så att jag tror verkligen att de frågor som Centerpartiet kommer och bör gå till val på framför allt, det är om ekonomi, företagande, om arbetslösheten som är rekordstor, om klimatet, om energipolitiken där regeringen liksom medvetet ser till att vi missar våra klimatmål. Och sen som Matilda är inne på om orättvisorna i liksom olika landsändar. Man kan ju komplettera det också med infrastrukturpolitik, med sjukvårdspolitik, med skolpolitik. Så att, jag tror att det finns mycket att hämta i den frågan också.
Den här då, blandningen av frågor, välfärd i hela landet, klimatpolitik och jobb och tillväxt. Talar det mer för någon av de kandidaterna? Vad säger du, Rasmus?
Nej, men jag uppfattar de kandidater som diskuteras som väl förankrade i vår politik, och det är ju någonting...
Spelar ingen roll vem man tar, eller?
Nej, alltså faktiskt inte mellan de kandidater som i alla fall diskuteras. Alltså jag tror verkligen det är viktigt, apropå det jag sa med att man måste upprepa någonting för att folk ska förstå det. Att jag tror att det är viktigt att nästa centerledare faktiskt bottnar i de här specifika frågorna ordentligt och har förmågan att få gehör för dem och få genomslag för dem. För att det är de frågor som jag bedömer att vi bör och ska gå till val på.
Ja, vad säger du, Matilda? Just den här frågan som du säger kommer bli de viktigaste. Talar det speciellt mer för en någon kandidat framför någon annan?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, det är ju verkligen Centerpartiet classic, de här frågorna. Det är ju liksom inga nya frågor. Alltså, är man engagerad i Centerpartiet på en hög nivå så har man ju pratat de här frågorna i många, många, många år.
Mm. En sak bland de frågorna ändå, det är som sagt verkligen Centerpartiet classic, det här välfärden i hela landet. Var det en fråga som var lite bortglömd i Centerpartiet under en viss tid? Jag har lite känsla av det. Vad tänker ni?
Men det är min bild. Alltså det finns ju en strategisk svårighet för Centerpartiet att man varit ett landsbygdsparti, och liksom demografiskt så blir det ju allt fler riksdagsmandat i storstäderna och allt färre på landsbygden, eftersom storstäderna liksom får en högre andel av befolkningen, även om landsbygden stora delar inte minskar, men man ligger kvar medan storstäderna ökar. Så det har funnits det har varit ett strategiskt val att man vill slå sig in i storstäderna och bli ett större parti i storstäderna. Men i den processen så har, det är min bild, så har man också tappat i landsbygdspolitiken. Det ser man ju också.
Men är det reparerat nu? Eller är det på väg att repareras, tror du?
Nej, men det är väl det man hoppas kunna göra nu senaste valet. Alltså, eller i kommande valet. För senaste valet tappade man ju flera liksom, av sina tunga landsbygdsmandat i Kalmar, Jämtland, Härjedalen bland annat, som liksom är såna självklara centermandat. Och det är klart att det var ett jättehårt slag för partiet. Och det har gjorts en väldigt stor rannsakan i min bild. Och liksom den här valutvärderingen var ju väldigt grundläggande.
Rasmus, Centerpartiet ska hem till landsbygden igen lite grann. Håller du med om det?
Ja, absolut. Jag satt ju med i den här eftervalsanalysen efter valet 2022. Och där var ju alltså en del av slutsatserna. Dels var det ju att vi kanske inte pratade om de här liksom jordnära, man brukar ju säga det, middagsbordsproblemen som människor i hela landet upplever. Och där tror jag absolut att välfärdsfrågan är en sån fråga som är liksom präglar, alldeles oavsett om du bor i liksom en stor tätortskommun eller om du bor i en landsbygdskommun, så tror jag att det är frågor som man diskuterar. Sen att de är betingade på olika sätt, det ser jag som naturligt också.
Vad har Centern för konkret politik att erbjuda mindre kommuner och glesare kommuner?
Ja, men det är väl allt emellan att få till, exempelvis nu senast när vi hade förtroenderåd i våras, så har vi ett förslag om de riktade statsbidragen, om att alla de ska bli generella för kommuner med färre än 30 000 invånare. Det hade ju varit en enorm förändring som hade gjort att lokalpolitiken hade fått otroligt mycket större och mycket mer att säga till om i Sverige, vilket jag ser som, liksom, om vi är inne på det här Centerpartiet Classic och Centerpartiet 101, liksom, att det finns mycket politik att hämta där.
Okej, det ska bli stämma i november. Som sagt, förutom en ny ledare, vad är det mer som kommer snackas om där och avgöras där?
Alltså, det är ju de här nya politikprogrammen som kommer att pratas om. Annars har nog Rasmus mycket bättre koll.
Ja, men... Är ni oense om någonting? Centerpartiet beskriver alltid partiet som så jäkla eniga, men...
inför partistämman om de är oeniga... Ja, men det är väl, alltså på en partistämma så ska man väl ha en debatt och högt i tak och vara lite oense om olika saker. Sen så upplever jag att det finns en samstämmighet i de här liksom prioriterade områdena och i den riktningen. Och sen så hur långt man vill gå och vilka förslag man vill liksom ska passa in under det paraplyt. Det är väl klart att det kommer vara diskussion om, annars hade jag varit lite besviken på interndemokratin faktiskt.
En sista fråga. Opinionssiffrorna är ju inte lika illa som Liberalerna, men ändå inte jättebra för Centerpartiet. Hur tacklar man det internt? Har ni någon uppfattning om hur oroad man är? Vad säger du, Matilda?
Nej, det har jag faktiskt ingen uppfattning om.
Rasmus?
Jag tror inte att det finns en enormt stor oro, utan jag tror att liksom det som kommer vara fokus för Centerpartiet nu fram till stämman, det är ju partiledarvalet. Och sen så tror jag att mycket kommer handla om att sluta upp kring partiledaren, ge den förutsättningar att ta partiet vidare och att föra ut den här politiken kring företagande, ekonomi, jobb, klimatet och hela landet helt enkelt.
Stort tack för det. Ja, då har vi pratat om det mesta. Är det någonting jag har missat att fråga om som ni tycker det är viktigt att lyssnarna får med sig när man sitter och tänker på Centerpartiet? Eller jag har täckt in hela partiet.
Ja, nej.
Bra. Nej, så här, det är väl klart att man kan sitta och prata hur mycket som helst om vad som helst. Mm. Men jag tänker också att det här är väl liksom de lite så här stora frågorna som uppstått nu i samband med det besked som kom i onsdags.
Precis. Så, ja. Mm. Och det är väl liksom... Alltså, när jag tänkte på att det har gjorts en förflyttning tycker jag... som Anna-Karin har lyckats med ändå ganska bra. Vi pratar en del om regeringsfrågan nu. Men det känns som att under Annie Lööfs tid så fastnade man ju på något sätt i regeringsfrågan och relationen till Sverigedemokraterna. Att det blev som den enda frågan som man pratade om, det enda man fick prata om. Och det enda som på något sätt... Det blev som att det var det som bar partiet. Och liksom inte ens när andra partier började ta upp olika landsbygdsfrågor, men då med som liksom priset vid pump och vargjakt och jakt och så lyckades Centerpartiet liksom mobilisera kring sakfrågor som är viktiga för människor på landsbygden, utan man liksom lämnade walkover, upplevde jag mycket, och satsade bara på motståndet mot Sverigedemokraterna, och det höll ju inte.
Men du tror den perioden är över nu?
Ja, min bild är att partiet tycker att det blev för mycket. Mm. Och att man har gjort den analysen efter förra valet att det här blev inte så bra. Vi kan inte vara ett enfråga. Man kan inte liksom vara ett enfrågeparti för vi som inte gillar SD.
Nej, men ändå så har ju vårt samtal handlat ganska mycket om det här. Jag förstår ju fortfarande inte riktigt er och sånt. Är det inte risk att man ändå kommer fastna till ganska stor del även under nästa år kring just SD-frågan?
Jo, det är absolut. Den risken finns ju, som du är inne på, så har man ju fortfarande inget helt tydligt svar, men jag tror min upplevelse liksom som utomstående är ändå att partiet mer ville prata om motståndet mot SD tidigare, och nu vill man prata om sakpolitik. Så uppfattar jag det, och det tror jag är en klok hållning.
Ja, Rasmus, vad säger du?
Nej, men jag instämmer verkligen i den bilden att det finns en... Liksom, det finns en trötthet i den här frågan, och det är väl lite det liksom, när vi sitter och diskuterar och du tycker att det är en enormt stor skillnad, medan jag kanske inte tycker det, att oavsett om man har en principiell grund till att man tror att det liksom är ohållbart att kompromissa eller samarbeta med Sverigedemokraterna, eller om man från en mer praktisk hållning som kanske jag förespråkar, om att jag tror helt enkelt inte att vi baserat på vad vi tycker sakpolitiskt kommer kunna komma överens med den sidan av politiken så länge Sverigedemokraterna är med. Det tror jag liksom i partiet så uppfattas inte det som en lika stor skillnad som det kanske gör i vissa andra sammanhang.
Mm. Vi får väl se. Det kommer ett val och det kommer diskussioner efter det, så vi får väl så småningom facit. Stort tack Matilda Molander från Tankesmedjan Fores för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Och stort tack Rasmus Elfström från Centerstudenter för att du kom idag.
Jättetack.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också med idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som hon brukar göra Jesper Sandström. Jag heter precis som jag brukar göra Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.